Ja, då hälsar vi Karina fram. Välkommen.
Ja, tack för denna inbjudan till Korskyrkan söndagskvällen 26 januari 2014 är det. Jag heter Karina Hult och ja, några känner till mig, andra känner inte till mig så väl. Jag har varit en sökare. Jag har sökt efter andlighet. Bland annat reste jag till Indien några resor. Och gjorde en ganska, vad ska jag säga, en djupdykning i en andlig verklighet. Så småningom så hände det någonting i mitt liv som gjorde att jag drogs in i Guds famn och lärde känna Jesus som frälsare och herre. Och det förändrade väldigt mycket av min resväg genom det här livet. Och jag är jättetacksam för det. Och den här kvällen handlar ju om nyandlighet, som det står annonserat. Och jag tänker så här, att för att ni ska få en bild av en nyandlig persons resa, så tänker jag faktiskt berätta om den resan och så göra lite kommentarer och annat längs vägen. För nyandlighet är ett jättebegrepp. Det finns mycket att förklara inom nyandlighet. Om rötter och annat till de olika metoder och sånt som vi idag har väldigt mycket av också här i västvärlden. Och det finns förklaringar till varför vi har så mycket av dessa olika metoder som har kommit ifrån öster och från hinduisk eller buddhistisk religion. Men jag kikade in på nätet idag på Google, så slog jag in New Age och då fick jag 2 330 000 träffar. Väldigt många träffar tycker jag det är på just det här begreppet New Age eller nyandlighet, som det ju heter på svenska. Men jag tänker börja min resa här och följ med mig på den här resan, och jag ber också att Jesus ska följa med oss genom den här stunden som vi är tillsammans. För det är så viktigt att han finns med. Det var en sommar 1997 när det var väldigt, väldigt varmt och härligt väder. Jag vet inte om ni minns det, men jag minns det väldigt, väldigt väl. Jag var fullt upptagen av mitt eget liv, att göra planer för det. Och så är det väl för de flesta av oss, att vi gör upp planer för vår egen resa. Många gånger blir det inte riktigt som vi har tänkt oss. Och jag tänker att det kan vara bra att det faktiskt inte alltid blir så som vi har tänkt oss. Utan det kommer andra saker i vägen som också är livet och som också är viktigt. Och kanske ibland så tvingas vi också till att stanna upp och fundera över vad är verkligen viktigt? Och vad är det för val som jag har gjort i mitt liv? Men den sommaren drabbades jag av de här orden att jag har levt halva mitt liv. Och jag måste på något sätt vända på andra halvan av det livet. Hur kan man göra det då? Jag var 37 år då och hade prövat väldigt mycket. Jag som hade prövat det mesta höll på att förlora allt det där. Och det var som att livslögnen som jag hade levt på och även sanningen på något sätt bara drabbade mig där och då. Och det kom som ett slag i ansiktet den sommaren 1997. Och då var jag vid mitt livs viktigaste vägskäl. Jag hade kommit till en återvändsgränd. Det var väldigt tydligt att här fanns det ingen väg åt något håll nu. Nu var det stängt. Och jag visste också att mitt liv kunde inte fortsätta på det här sättet. Ungefär 10 år tidigare så hade jag börjat med meditation. Jag hade börjat med TM eller transcendental meditation. Jag hade åkt ner till Göteborg, för jag bodde då i Vänersborg som är min hemstad. Och hade åkt ner till Göteborg för att gå på en kurs som helt enkelt annonserades som en stressreduceringskurs. Jag hade ett par vänner som hade gått på det här och de tyckte detta var mycket bra. Jag tyckte kanske att de också hade förändrat sig lite grann och att det verkade som att det här skulle kunna vara någonting för mig som var en ganska stressad person. Så jag åkte ner på en kurs till Göteborg för att gå en kurs då i transcendental meditation. Det var innan detta skedde, så hade jag faktiskt inte mycket andliga kopplingar alls. Jag har inte vuxit upp i ett kristet hem. Jag har gått i söndagsskola en gång i tiden i Levi Petrus lilla Philadelphia kapell i Vargön. Mina föräldrar lät mig gå där, tack och lov. Jag hade inte tänkt så mycket på, som sagt, vad andlighet, vad det egentligen handlade om. Men i alla fall, vi gick på den här kursen, vi blev initierade, som det hette. Och vi fick ett mantra som vi skulle upprepa när vi satt i meditation. 20 minuter morgon, 20 minuter kväll. Och det här mantrat då skulle få oss att transcendera, alltså gå bortanför minnet. Att gå bortanför tankar och annat. Och ge tillstånd av djup avslappning. Och tankarna stillnade på mig. Jag lugnade ner mig. Jag satt med mina korslagda ben och jag utförde meditationen morgon och kväll mycket punktligt. Och snart så blev det någonting som blev ett stort behov för mig. Att jag klarade nästan inte dagen om jag inte gjorde den här meditationsstunden. Man sa ingenting då om att det här hängde ihop med en religion eller att det var djupt förknippat med hinduismens lära, att på det här sättet kunna komma närmare en form av upplysning som man pratar om inom hinduismen för att nå världssjälen eller atman, eller att på något sätt att den här livsvandringen på den här jorden skulle ta slut. För i hinduismen så finns ju också mycket av detta med reinkarnation, alltså att man återlever sina liv, eller olika liv skulle jag säga. Och det var också någonting som jag då överhuvudtaget aldrig hade haft en tanke på. Men så småningom så dök ju också såna här tankar upp för mig. Om vad är detta egentligen? Vad är den här resan av? Vad innebär ett liv? Har jag levt flera liv? Och det blev också något som jag började titta närmare på. Och det blev det som började som en avspänningsmetod av en väldigt naiv vanlig människa som jobbade på Länsförsäkringar i Vänersborg och spelade saxofon i varje storband. Så tycker jag det var en liten konstig resa jag började göra där. Men det som började med avspänningsmetod blev något jag blev beroende av, som jag sa, och en stor del av min livsstil. Det var någonting som jag kände mig tvingad att göra det helt enkelt, för att det blev som en religion och en drog för mig. Jag hade rökelse. Snart började jag plocka fram sånt också. Och förstås tända ljus. Och jag försökte fokusera på den här ljuslågan samtidigt som jag upprepade mitt mantra. Och där satt jag med korslagda ben och på golvet. Tömde mig på mig själv. Och tankarna försvann. Det jag inte visste då var att när du transcenderar på det sättet, att du går bortom sinnet, då tömmer du dig på dig själv och öppnar dörren också för någonting annat. Och det mantra jag hade fått, som man då fick skriva under, att det får du aldrig avslöja för någon, det var alltså hemligt, vilket bara det skulle kunna vara en varningssignal. Det mantrat innehöll en hinduisk gud. Så det jag satt och ropade på var en hinduisk gud, eller ropade, upprepade. Var det jag gjorde. Och på det sättet så bjöd jag in också, ska vi säga, en andevärld som jag då inte hade någon slags kunskap om vad den innebar för någonting. Jag måste ju säga att det var inte bara obehagligt, utan det var ganska snällt och trevligt det här. Det var en vila för mig. Och ibland kändes det som jag också på något sätt bara försvann och till slut då landade i min kropp. Som att jag nästan skakade till när jag kom tillbaka. Mitt liv tog en vändning igen. Jag fick diabetes. Och så blev jag väldigt intresserad av den kroppsliga hälsan och även livsstilen. Och tänkte så här att oj då, här är det dags att lägga om vanor och annat. Och jag tyckte att jag hade funnit någonting som intresserade mig starkt och jag utbildade mig därför inom friskvård och hälsa och gick en hälsovetarutbildning i Vänersborg. Efter det så fick jag mitt drömjobb på Volvo Lastvagnar, för det hade jag hela tiden haft som ett mål. Stort företag, jobba med hälsa och friskvård. Och så blev det. Jag hamnade i Tuve i Göteborg. Och så kastade jag mig in i hälsans och i friskvårdens värld. Mitt liv handlade naturligtvis nu mycket mer om det här med det egna valet, det egna ansvaret för ditt liv och för de val jag gjorde. Jag började tänka hälsobefrämjande, alltså att tänka på det friska, det som förstärker och gör det friska starkare i oss. Och jag började läsa också lite annan litteratur runt andlighet. Jag kom djupare in i också hälsometoder och hälsa och helande på ett sätt som handlade om att jag själv kan påverka min hälsa genom hur jag tänker. Och naturligtvis hur jag lever, för det är inget fel idé med livsstil och annat att vara vaken på det. Men det blev en liten mix av alltihopa det här. Det var inte bara den kroppsliga livsstilen nu längre som var i fokus, utan det var också själsligt och existentiella frågor som började dyka upp. Det här med att må bra blev mitt mål. Jag tyckte att det borde vara livets mening. Vi ska ju ha det gött när vi lever här. Så var ju min tanke, och det här med att må bra märkte ju jag att jag kunde göra. Trots att jag hade fått en sjukdomsdiagnos så mådde jag väldigt mycket bättre än jag gjorde innan, på grund av att jag tog hand om min kropp bland annat. Men jag blev också väldigt upptagen med träning och olika metoder. Och det blev helt och hållet min livsstil det här. Nu hade jag kommit ner då till Göteborg. Jag hade bra samtal med gubbarna på golvet när vi träffade egentligen alla människor inom Volvo. Det var spännande att få röra sig så inom ett företag som då också satsade på det här med hälsobefrämjande och friskt tänkande. Men som jag sa så började hälsan handla inte bara om kroppen utan om själ och ande också. När jag hade flyttat ner hit till Göteborg så var det ett helt annat utbud av olika metoder att börja gå på när det gällde sånt som för mig var kopplat till hälsa, men också väldigt starkt en andlig hälsa. Jag visste fortfarande inte då att det jag höll på med innehöll andliga krafter och makter som jag bjöd in till mig själv och mitt liv. Jag är fortfarande ganska omedveten om det här. Men väldigt intresserad, för att det jag upplevde när jag gjorde olika saker, framförallt kanske i meditationen som jag höll på med då under 10 år ungefär, det var att jag faktiskt fick vissa kickar. Och att det var som en drog, det var någonting som gjorde någonting gott med mig under en stund. Men så kom jag till stunden när jag rasade ner igen och så sökte jag på nytt igen någon ny metod eller någonting som skulle berätta för mig vad som var bra för mig och mitt liv. Förutom transcendental meditation så gick jag bland annat på något som heter Reiki healing. Och då går man in till någon och lägger sig på en bänk och någon som säger sig ha kontakt med kosmiska mästare och som helt enkelt har en väldigt mjuk massage på dig. Och att ligga där så öppen och så bar egentligen som man gör, så tänkte jag inte på när jag började gå där vad det här skulle kunna handla om. Men en Reiki master har alltid en andlig guide. Alltså någon ifrån den andliga världen som kommunicerar via Reiki healern. Och där kunde man kanske också ibland få veta någonting om sig själv. Att det kom upp saker som handlade om mitt liv. Och visst, jag blev ju fascinerad av det. Att någon skulle kunna veta saker om mig som de inte borde kunna veta. Jag gick naturligtvis på yoga. Det var inte lika vanligt då som det är idag. Och jag gick på ett yogacenter här i Göteborg och lärde mig lite olika metoder och kopplade in andningsövningar och annat. Meditationen var också en del av det. Det hänger väldigt nära ihop, yoga och meditation inom hinduismen, som en del till självupplysning. Jag gick på tai chi, jag gick på qigong. Jag gick på något som kallas för kanalisering. Det är när den man går till har kontakt med kosmiska mästare och undervisar om detta. Och återigen så fick jag en del bilder som jag tyckte att jag kunde börja känna stämde överens med mitt liv. Bland annat hade jag nu börjat tro på reinkarnation och på att jag hade levt tidigare liv. Och jag kan inte säga att jag vet hur detta smög sig in i mitt medvetande och mitt tänkande. Men det hörde väl ihop med den litteraturen som jag då läste. Och jag tyckte ibland att oj, här fick jag ett svar på varför jag är som jag är. Att jag troligtvis hade levt under medeltiden i England på något speciellt sätt. Och ni kanske kan tänka er att man snurrar in sig ganska rejält när det här börjar bli en slags verklighet för en, som det blev för mig. Det blev ett verkligt liv för mig att ja, de här sakerna har jag levt i och det här har format mig och annat. Och jag började förklara mitt liv på ett väldigt snurrigt sätt, skulle man kanske kunna säga, att jag försökte hitta svar. Sen åkte jag upp till en man som är snickare uppe i Värmland och heter Sture Johansson. Jag vet ju inte riktigt om hur aktiv han är idag. Det har jag inte hört på ett tag. Jag vet att det var på tv för några år sedan om honom. Och det handlade om en andemakt som hette Ambres och som var en egyptisk köpman. Som tog sin plats och boning in i Sture Johansson. Och på det sättet så undervisade han till de människor som kom upp till kursgården. Där jag var en av dem som kom dit till den kursgården uppe i Värmland. Och han har berättat själv att han höll på med transcendental meditation. Och att det var under ett sånt tillfälle när han själv tyckte att han bara hade suttit och sovit. Som människor omkring honom sa att oj då, du har börjat prata på ett väldigt speciellt sätt och du har gett undervisning här och vi har inte riktigt, det är ju inte riktigt du som har gjort det här. Utan att någonting hade tagit sin plats i honom och fått honom att börja tala ut sån här undervisning. Och det ska då vara denna Ambres, denna ande om man säger så, som tog sin boning i Sture Johansson. Och jag minns när jag kom upp till den här kursgården. Jag och en kollega på Volvo, för jag träffade naturligtvis andra människor som höll på med hälsa och var också intresserade av det här. Vi fann varandra direkt, hon är en väldigt god vän till mig också idag. Och så åkte vi upp dit. Och jag vet när han tittade på mig och pekade på mig så sa han någonting igen som han absolut inte skulle kunna ha vetat om mig. Och gav mig undervisning där och då om detta. Och jag blev väldigt, väldigt djupt berörd och tagen av det här. Att han kunde meddela mig sådant. Jag gick på andra metoder. För det här var också något som... varje vecka höll jag på med något. Förutom den egna meditationen som jag gjorde då. Jag höll på med mycket andningsövningar. Kopplat ihop med yogan som jag sa. Och tarotkort. Det är också någonting som man kan lägga... Och som också ska tala om framtiden. Och som också kan göra att man blir väldigt, väldigt bunden till vad de där korten säger. Och man börjar liksom försöka se om inte detta kan vara så. Och det kan vara sant. Och ibland kanske till och med att det kan bli självuppfyllande. Just för att man tror så starkt på det. Och det var ju någonting som man kunde göra lite dagligdags. Sådana där saker. Och det ser ut som om de nyandliga metoderna. Också finns ständigt på olika metoder att det växer och att det växer till hela tiden. Och jag tänker att det kan ha att göra med att vi lever också i en tid som är postmodern. En tid som har svarat an på upplysningstidens tidigare mera struktur och vetenskap. Och gick över till postmodernismen om det var på 60-talet. Där människan ville börja känna och tänka själv och förklara saker och få också upplevelser. Och mycket idag handlar det naturligtvis om det här att ja, men jag vet väl vad som är sant för mig. Det här är rätt för mig och därför måste det ju vara bra för mig också. Det var ju så jag tänkte. Jag la ut mycket pengar på det här. Det kostade en hel del redan på den tiden. Och... det kan man ju tänka sig nu, liksom, wow, vad jag kunde gjort med de pengarna. Men nu är de borta, som tur är. Jag var desperat, kan man säga. För att det var inte så att jag lugnade ner mig som jag hade haft som mål från början med meditationen. Att när jag gör det här, då kommer jag nog att bli balanserad och lugn och få livskrafterna i ordning. och jag kommer att må mycket, mycket bra och vara i ett tillstånd som ständigt är balanserat. Icke så, utan det blev värre och värre, och det här garnistandet som var mitt liv då, det bara var helt trassligt och jag kunde inte hitta liksom början och slutet på det här garnistandet. Så småningom så kom resorna till Indien och till en guru som jag trodde var rätt väg. Jag trodde det var han som hade sanningen. Och jag vill lägga till här att jag var en desperat sökande människa. Jag behövde finna mening med mitt liv och med min existens. Varför lever jag? En fråga som är grundläggande i varje människas liv, mer eller mindre. Jag tror inte kanske alla skulle säga att de frågorna funderar jag inte alls på. Men jag tror att väldigt många människor kommer till stadier i sitt liv när just de här frågorna blir aktuella. Jag ville ha sanningen. Och hans religion, Satya Sai Baba som han hette, sammanfattades i att allt är kärlek. Och hans symbol var just världsreligionerna runt omkring. Och så omtecknet som är om är ju då hinduismens tecken och ursprungsljudet för universum som betecknas som ett speciellt tecken. Och att allt skulle sammanfattas i kärlek. Och så skulle då världsreligionerna kunna förenas genom kärleken och genom en gudskraft som genomsyrar allt. Och det är klart, jag tyckte det lät jättebra. Vem vill inte att vi ska enas i en tro på en Gud som älskar oss? Det är klart att vi vill det. Och för mig som postmodern västerlänning så stämde det in väldigt bra med mina egna tankar. För nu hade jag alltså kommit in, som ni förstår, nu har jag blivit religiös. Jag har gått in på religionens område. Det var bara det att religionens område för mig var inte definierad tydligt, utan den kunde innehålla lite plock av varje. Jag kunde blanda det friskt, precis så som jag ville. Den här Satya Sai Baba sa att han var en inkarnation, alltså att han har levt flera liv av andra Sai Babas. Och till och med lät det påskinas i någon bok jag läste om att han också var en inkarnation av Kristus. Ja, sa jag. Why not? Jag köper allt med hull och hår. Och det var inte lite det, för den här gubben hade väldigt burrigt hår. Stort och burrigt hår. Han kom ut på dagarna. Vi satt i kö och väntade. Vi bodde i stora hangarer kan man säga. Det vi fick köpa var madrasser att lägga oss på. Och över det hade vi ett myggnät. Det var min lilla privata space där vi var i Indien. Och sen kom han ut tidigt om morgonen och så kom han på kvällen. Och den här stora, stora, stora hallen där vi var, den fylldes av människor från hela världen. Det var indier också förstås, men väldigt många västerlänningar var där. Många utav skådespelare och musiker har rört sig inom den andliga sfären. Och jag kände igen många utav dem också där. Och där satt vi och väntade på att han skulle komma fram till oss. Och skulle man ha verkligen tur så hade man skrivit ett brev, eller jag kanske hade skrivit ett brev och lämnat det till honom. Och om han tog det, då skulle det som stod i brevet slå in. Och det här var allvarligt för mig. Kan ni förstå hur man kan ägna så mycket tid åt att göra en sån här sak? För att man söker så desperat inom sig efter svar. Så jag satt och skrev brev till honom. Och så kom han och gick och så försökte jag naturligtvis få honom att ta det här brevet. Men han hade många människor att gå runt till. Jag ville jättegärna hålla fast vid någonting i mitt liv. Och mitt hem fylldes av foton. Och jag tillbad den här gurun. Och jag kom också med i ett gäng här i Göteborg som var Satya Sai Baba-hängare, anhängare. Och vi sjöng badjans. Badjans är då lovsånger till vår guru. Ungefär som vi sjunger lovsång till Jesus Kristus. Och någon av de lovsångarna har jag sedan sjungit som kristen. Den var alltså lånad över till den här gurun. Och jag hade väldigt svårt att sjunga just den lovsången. Även om den är väldigt vacker, riktad till Jesus som Herre. Så var det för mig något jag förknippade med tillbedjan till Satya Sai Baba. Jag gjorde 3 resor till Indien, varav en av de resorna var också lite upp i Himalaya-massivet, upp till någon lama där uppe, alltså en tibetansk munk som hade speciella krafter. Och jag gjorde en del vandringar och gick omkring där i Indien och sökte efter svar. Varje gång jag kom hem från mina resor var jag fruktansvärt trött och urlakad. Och det såg jag som ett tecken på att, men Karina, nu har du jobbat bra på ditt karma. Alltså karma är det här att du har levt ett tidigare liv och att du håller på och skalar av dig saker och ting som påverkar ditt liv. Och när du utsätter dig för vissa saker så kan du kanske uppnå att leva ett bättre liv så småningom. Så jag jobbade alltså på det där som jag bar med mig genom att göra de här sakerna. Det var så jag uppfattade det. Så tyckte jag att jag hade nått högre nivåer av medvetande än andra. Ja, nu har jag hållit på ganska rejält i detta. Samtidigt som jag då fortsatte att jobba på Volvo. Och det funkade ju ändå för mig. Men jag upplevde att jag har kommit högre i upplysning. Som är också en del av nyandlighetens mål. Att vi ska bli upplysta genom att utöva sådana här metoder som yoga och meditationer och annat. Och genom det ändra världsmedvetandet genom våra tankar i det som vi då gör när vi gör när vi utövar metoder. Och man kan ju se på det efteråt och känna så här, vilken kamp det var att tro att jag inte var älskad utan att jag behövde allt det här för att uppnå eller på något sätt komma i kontakt med någon form av gud som jag inte visste vad den guden egentligen ville mig. En väldig kamp. Och någonting som jag ser idag när jag gjort resor tillbaka till Indien, så ser jag ju detta så tydligt, vad det var jag själv gjorde och hur det handlar om att blidka gudar och annat för att få de svar som man kanske önskar. Så självupptagenheten blev större. Jag vet inte hur det är idag. Jag kanske är ganska självupptagen idag med ibland. Men egot växte. Och frågan om vem jag faktiskt är vågade jag inte titta på riktigt på djupet. För jag flydde in i metoderna hellre än jag gick in och funderade över mitt eget liv. Och det som jag faktiskt inte skulle springa ifrån. Måste säga att det var några gånger som oro och ångest skymtade fram. Det var det. Men då sprang jag genast iväg till någon annan metod. Eller gjorde mer av de där balansövningarna. Eller mer av meditation. För att lugna mig. Men förvirringen växte. Samtidigt så fortsatte livet. Med jobb och sökande kurser. Olika metoder. Jag sökte livet med mening och jag hade ett meningsfullt arbete. Verkligen ett roligt arbete. Att få jobba med hälsa, det var nästan som att vara evangelist i hälsa. För jag fick komma nära människor och tala med dem om deras liv och livsval. Jag har funderat ibland över den här perioden av mitt liv som kanske var från, jag vet inte hur långt tillbaka, men säg att jag var i 28-29 års ålder när jag började med meditationen där. Jag har funderat ibland över hur jag orkade. För jag var så demolerad egentligen. Men jag har kommit fram till en sak. Och det var att det var någon som ville mitt liv. Och det var någon som hade tänkt en annan väg för mitt liv. Och nu kommer jag in på lite mer positiva saker tycker jag. För jag tycker det är så härligt att få berätta lite fortsättningen här också. Så kan vi gå in mer sen på metoder och så. Men sommaren 97 är vi tillbaka till nu. Den här varma sommaren. Jag stod vid ett vägskäl. Och jag kunde inte se några vägskyltar. Oron som jag hade känt och som hade puffat ut emellanåt, den bröt ut under semestern. Då kändes det som jag ramlade rakt ner i ett svart hål. Ibland är det ju när vi är lediga som saker kommer ikapp oss. För det är då vi får tid att känna efter, att tänka efter. Och jag full handlös kändes det. Som i en mörk svart brunn. Och jag kunde inte få tag på kanterna liksom längre. Utan nu var det bara falla rakt ner. Och det kändes som jag skulle förlora förståndet. Har ni känt det någon gång? Underbart! Ja, härligt att du har sluppit det. För det var en väldigt otrevlig känsla. Men det som händer i det läget, det är att eftersom jag inte ser någon botten och eftersom jag faller handlöst, så är det äntligen ropar jag inom mig själv efter hjälp. Det är första gången i mitt liv som jag kanske ropar på hjälp. För innan så har jag ju klarat det själv. Jag har hittat ett sätt, en metod för att lösgöra mig från min ångest för att gå vidare ett tag till. Att hitta ytterligare en kick och annat. Jag ropade på hjälp inom mig, i mitt hjärta. Och så hör jag mig själv säga orden att jag måste gå till kyrkan. Kyrkan, men det var väl ingen sån här plats som jag gärna besökte. Och det var länge sedan jag hade varit i någon kyrka. Nej, han jobbade inte på Volvo då. Då var det ju han, Gylle. Nej, det är Gyllenhammar, utan Sören Gyll var det som kom in där. Så han lyckades inte lugna ner mig. Tack för tipset, men det kom lite sent. Men i alla fall, jag hittade en kyrka precis där jag bodde i Tuve. Den lilla lyktan, en liten frikyrka. Jag hade inte sett den innan. Jag hade varit så förblindad. Ett töcken hade ju varit över mig. Där gick jag in på darrande ben den här sommaren. Och det var jättesvårt att gå in där. För det kändes som hela jag var svart. Och som att om ni vet vem jag är, då slänger ni ut mig. Och det fanns en orsak till det. Jag hade haft kontakt med mycket andemakter. Och det var de som protesterade i mig, är jag övertygad om. Men jag var tvungen, för att jag såg ingen annan utväg. Och när jag kom in där i hallen så kändes det rent och äkta på något sätt. Och jag tänkte så här att här finns det någonting som jag behöver. Nu hade jag fått en vägskylt för första gången. En skylt som pekade mot kyrkan. Och kyrkan hade jag sett som ett ställe där människor har ganska tråkigt. Där de sitter i bänkarna och det ser inte ut som de njuter sådär jättemycket av livet. Och jag märkte inte av kristna så mycket heller för den delen. Jag hade ett par vänner som var kristna faktiskt, men inte så många. Men nu var jag där och jag såg en vägskylt. Nu började också en dragkamp mellan mig och den världen som jag levde i. Och jag fortsatte att meditera. Jag levde i kyrkan. Ibland. Och sen var jag ute i världen och gjorde andra saker. Jag hade ännu inte lärt känna Jesus. Det var en kvinna som sjöng lovsång i denna kyrka. Och gav hela sig i lovsången. När hon sjöng så sjöng hon äkta. Hon kände någon som jag inte kände. Och jag upplevde det när hon sjöng. För det som händer med mig, vi ska inte förakta våra lovsånger till Gud. När vi gör det för att vi älskar honom. Det som hände i mig var att jag grät på de där gudstjänsterna. Bara tårarna bara rullade ner för kinderna. Och hjärtat som hade varit hårt och stelt och liksom gömt sig bakom en hård skorpa nu. Började luckras upp sakta. Jag kände en Guds närvaro, en helighet och en närhet. Och den kändes äkta och den krävde ingenting av mig heller. Pastorn där, Kristi Gunnarsson, han hade precis kommit dit. Har tidigare varit missionär med sin familj i Ecuador och jobbat i Husby. I en frikyrka där uppe i Stockholm. Han är jättehärlig och han predikar väldigt bra. Men jag hörde inte ett ord av vad han sa. För orden gick inte in i mig. inte där och då, utan det som trängde in i hjärtat var lovsången. Sakta började jag se att mitt sätt att tänka började förändras. Jag liksom visste inte, ska jag åka dit eller ska jag åka dit? Och jag åkte upp till något ställe uppe i Stockholm som höll på med något kristet. Men nej, när jag var där, nej det ska jag inte. Jag åker ner till Salemförsamlingen i Vargen, för där ska en kompis låta döpa sig nu. Så plötsligt var jag i Vargen och var med på hennes dop och stod och tittade. Oj då, det hände det grejer. Och jag märkte att jag drogs till det här. Jag var med i kyrkans kör och fick sjunga underbara sånger till Jesus. Och jag har ett minne av att jag står och håller händerna på den svarta flygeln så här. Och mot mig så lyser min omring som jag hade då, alltså tecknet på hinduismen. Och jag ser den här ringen och så skäms jag och så stoppar jag ner handen under och så drar jag av med ringen. Och så lägger jag den i fickan så här. Och det är någonting alltså som talar till mig om det här. Inte en människa talar till mig. Men någon som är älskande och kärleksfull och mjuk i sitt sätt att tala till mig. Och när jag kommer hem så slänger jag ringen i soporna. Och jag började också släppa taget av det här andliga smörgåsbordet som jag hade rört mig i. Och det var inte längre lika lockande. Men det höll mig i sitt grepp. Det gjorde det. Och meditationen, den fortsatte. Morgon och kväll. Morgon och kväll. Och jag tänker nu efteråt. Jag var så rädd för att släppa kontrollen över mig själv och det som jag hade byggt upp. Vad skulle hända om jag släppte taget? Skulle jag falla mot räddningen? Fanns det någon som höll sin hand där djupast, djupast, djupast? Det är ju så att vi bygger upp väldigt mycket i våra liv och vi vill kontrollera det så bra vi bara kan. Och kanske genom den kontrollen så har vi ibland svårt att också ta emot det som faktiskt är gott för oss. Men så kom det en stund när ett gäng från Vargen var på besök och undervisade. Och en kvinna säger till mig, Karina, har du bett den där överlåtelsebönen till att följa Jesus? Och jag är med i kyrkan och jag grejar och donar där och tänker, ja, nej, det har jag nog inte gjort, sa jag, men måste jag göra det? Och då så säger hon till mig att jag tror det är bra att vi gör det. Kom här, sa hon och tog mig resolut i handen. Och så ställde vi oss och så bad vi en bön tillsammans där jag bad efter henne. Det var ju så att den här gången så ville jag ta försiktiga steg och varsamma steg och veta vem jag skulle lägga mitt liv, i vems hand jag skulle lägga mitt liv den här gången. Men nu hade det gått ett drygt halvår sedan jag kom in i kyrkan sist. Okej, tänkte jag. Har jag nu hållit på med allt det här andra av andligt sökande, så varför skulle jag då inte säga ja till Jesus och testa åtminstone om det kan vara så att det är en Gud som är värd att följa? I alla fall så bad vi den här bönen och så hände det inte någonting. Ni vet så där, man tror att det ska, nu kommer det som en varm känsla nu. Nu ska Guds kraft komma över mig. Och jag är ju en upplevelsemänniska. Kanske har jag lugnat mig med åren lite grann. Men jag har varit starkt upplevelseberoende. Och jag tror att det var Guds tanke att det inte skulle hända så mycket i den stunden. För det skulle inte bero på att jag hade upplevt eller hade upplevelser av Gud. Utan det skulle bero på att jag hade gjort ett val att säga ja till Jesus som min Herre. Och frälsare. Det här var ett mycket svårare beslut att ta än det beslut jag hade tagit innan när jag hade testat olika metoder och olika trosriktningar. För det handlade ju om att säga ja till bara Jesus. Och när jag väl var framme vid den punkten, även om man kan tycka att var hon verkligen färdig där för att be den bönen, så hade jag förstått så pass mycket som att nu så gäller det här. Nu får du släppa allt det andra. Och så får du bara följa Jesus. Och då är jag ju då 37 år. Och då är man ju ganska bångstyrig. Man har fått sitt eget liv. Och kanske inte känner för att släppa vissa saker i sitt liv. Så det är väldigt enkelt. Men jag var tvungen att göra det. Jag kände det starkt att jag måste göra det. Och då tänkte jag, det är nu jag vänder på andra halvan av mitt liv. Som jag då hade ställt den där sommaren. Nu har jag levt halva mitt liv. Hur ska jag vända på resten? Det som händer efter det, det är att Jesus börjar svara på mina böner. Inte som jag ville. Det var nog bra. Utan nu var det han som var min herre när det gällde att göra val och annat. Nu var det han som var min frälsare och min räddare. Och nu skulle han börja leda mina steg. Så han svarade på mina böner och ordnade upp en del saker som jag inte tänker gå in på här. För det är mer personligt. Som bara en Gud som älskar oss kan göra. Och jag valde också då att låta döpa mig. För jag hade inte levt ett liv som var att följa Jesus i mitt liv. Så jag valde att gå ner i dopgraven i Lyktan i april där 1998. Och jag ville också i det ögonblicket dö till min människa naturligtvis. Det är ju vad det står i Bibeln, och uppstå på nytt till Kristus. Även om det inte är så enkelt, för den gamla själen har sina sår och den gör sig påmind. Men då också att tala om för dessa andemakter som jag hade varit i kontakt med att nu väljer jag att följa bara Jesus. Och då hade jag bjudit in min familj och mina vänner som undrade vad hon skulle hitta på nu. Och tänkte att nu är hon igång igen. Men det var härligt att se dem, och en del blev starkt berörda av det här ögonblicket. Och jag var ju ny i tron och tänkte att men det är klart att alla vill komma när jag ska döpa mig. Det är ju jättekul. Och jag tänkte på det efteråt att det var nog första gången som jag bjöd in någon annan till mitt liv att lära känna någonting av den resa jag gjorde. För den resan jag gjorde inom de nyandliga metoderna och meditationen, det var en ensam resa. Den bjöd jag inte in någon annan till att göra tillsammans med mig. Så det är också så med det kristna livet. Det öppnar för gemenskapen. Nu börjar det nya studier i hälsa. Jag skulle skriva en uppsats. Jag skulle läsa in det tredje året på utbildningen. Och kände att nu vill jag inte gå på Volvo och skriva om välfärdshälsan. Det var jag trött på då. Och jag hade träffat en underbar familj från Ecuador som tog hand om mig och som blev min familj. De skulle åka till Ecuador och jag fick vara i ett slumområde i Quito, eller utanför Quito, som heter Carmen Bajo, och möta människor som hade en tro och som hade fått ett hem, en liten betongbyggnad. Det var allt de hade, där de var väldigt, väldigt stolta över det här. Och jag kände så här: Carina, nu får du sätta dig upp. För nu har du verkligen, nu ser du dessa människors liv. Och hur stolta de är över det lilla de har. Försök nu att ställa dig upp. Och det var en väldigt viktig tid för mig att komma dit. Så åkte jag också till Ecuador ytterligare en gång. För att då skulle jag jobba med barn i en vad ska vi säga, guarderia. Det är liksom en dagis heter det väl. Barn till fattiga familjer. Och där mötte jag mig själv i de här utsatta barnen. Som kom och bara slängde sig över mig. Och jag grät. Och egentligen så var den här resan för mig. Det var som att Gud bara ville ösa sin kärlek över mig. Och under den tiden så blev jag kallad i mitt hjärta hem. Till Vargön igen. Till min far. Inte så att han berättade att han var sjuk. Men han var svårt sjuk. Och jag bara upplevde själv att jag skulle åka hem. Så det blev en kortare tid i Ecuador. Och jag landade hemma på julaftonen där. Och det visade sig att pappa var mycket sjukare än vad vi hade trott. Och att han kom in på sjukhuset direkt där vid julen. Och den här gången var det jag som fick vara med honom. Vilket inte hör till vanligheterna. För jag var den som hade flytt familjen. Och vi får en fin tid där, och jag börjar också läsa i Örebro missionskursen där uppe på Örebro missionsskola. För att jag hade sökt in till den också ifall om att, man vet aldrig. Och vi fick en liten tid, jag och pappa. Och han fick följa med till Salemförsamlingen i Vargön, som han inte tyckte så där jättemycket om. Han var inte troende, han tyckte det var jobbigt att gå dit. Men den gången så följde han med och jag berättade om barnen i Ecuador. Och det hände någonting med pappa där under den här dagledesamlingen. Och det var så härligt att se, för att det fanns en man i Vargö. Nu säger jag fanns, för han dog alldeles nyss. Som heter John Olin. En underbar man i församlingen i Vargö. Som har betytt mycket för många. Han började skoja med pappa där han satt i bänken. Och jag såg hur pappa började resa sig upp ur sin sjukdom. och hur glad han blev under den där stunden där. Och det blev ett fantastiskt möte just för min pappa. Det hade jag ju inte alls räknat ut eller tänkt själv. Och det blir så här att pappa dör. 2,5 veckor efter det här så dör han. Och jag får i en dröm ett besök av honom när han säger farväl. Och jag åker hem till Vargön. Och jag ser på hans nattusbord så ligger dagens lösen som jag har gett honom. Och så ligger ett par böner. Och jag känner att pappa har kommit hem. Det sa han inte. Men jag upplevde att Gud visade det på ett tydligt sätt. Och då tänkte jag så här. Att Gud säger inte alltid att vi ska göra stora saker. Eller åka ut och nu ska vi slå på stora trumman här. Du ska du bli världsmissionär? Nej. Han säger åk hem. Åk hem med dig. Där ska du vara. Och det var viktigt att jag fick komma hem den här tiden och vara med honom. Gud gjorde många sådana saker i mitt liv under den här tiden som var fantastiska. En sak var att jag också fick veta, precis efter att pappa hade dött, att jag inte var en slump. Att jag hade varit älskad från tidiga barnaår. Jag som var adopterad in i den här familjen hade alltid trott att det finns ingen som kan älska mig på djupet. Men jag fick veta att min pappa hade varit på ett barnhem och där hade han sett mig. Och då hade jag sagt till honom pappa. Och han hade lyft upp mig och så hade han sagt till min mamma att vi bara måste ta den tösen. Det här var i början på 60-talet. Och jag är innerligt tacksam för att jag fick en sån god jordisk far också. Som kunde ge mig en trygghet som jag verkligen behövde. Och då såg jag också bilden av en Gud som älskar oss så mycket att han böjer sig ner och lyfter upp oss. Och det var nog de största miraklerna jag varit med om, är just såna här helande mirakler. Alltså av hjärtat. Men jag var ju väl inte nöjd på det här sättet. Jag hade nu fortsatt att läsa i Örebro till pastor. För jag hade fått en kallelse som jag bävade starkt över under den där våren när pappa hade dött. Jag kämpade med dem och sa till Gud, nej det går inte, jag kan inte, jag är för liten, jag har ingen kunskap. Jag är inte som en pastor som står med kragen där framme. Nej, 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 det går inte, det går inte. Jag hade någon konstig bild av vad det är att vara pastor. Men Gud lät mig inte få någon ro för att jag lämnade in ansökan. Och så hade jag ju det här med pengar och sa också, men du vet, jag kan inte lägga ut mer pengar på studier nu. Men då fick jag ju ett arv där. Så plötsligt var inte det något besvär. Så läste jag där och sen flyttade jag till Trollhättan och var med i en församling. Kronogården, Kronokyrkan heter den. Och det är ett invandrarområde som heter Kronogården i Trollhättan. Och där gjorde jag mycket av min församlingspraktik medan jag läste i Örebro. Men sen kommer Indien tillbaka till mitt liv. Men varför Indien? Ja, jag ville verkligen inte åka till Indien och jag hade sagt jag ska aldrig åka till Indien igen. Men min syster och svåger, de hade flyttat dit, skulle flytta dit och arbeta i 4 år för SKF, Svenska Kullagerfabriken. Och jag som kände sig, men det är ju jag som ska åka, ni ska stanna här hemma. Det här blev ett stort steg för mig att de åkte iväg. Och jag som hade sagt aldrig Indien fick ju åka dit igen. Den här gången hade jag bett människor be för mig. Och när jag landade i Indien så mötte jag den här fantastiska kulturen som bara slår emot av värme, hetta, lukter. Åh, det är speciellt. Har ni varit i Indien någon av er? Eva har varit där. Korna är heliga där också, det stämmer. Och de går på gatorna. Så att det är en väldigt virrvarv där. Men jag upplevde en kärlek när jag kom dit som jag inte trodde att jag skulle finna. En kärlek till människor som också söker sina offer. Söker gudarna i sina offer. Och jag fick vara med i en församling där också i Indien. Och vara med och hjälpa till med olika saker. Jag fick predika och undervisa. Och det hände en massa saker där. Ni kan ju förstå att jag rörde mig nu i en annan andlig verklighet. Men jag såg att Jesus Kristus fanns också i Indien. Och bland annat när heliga män kommer fram till mig så är jag ju då trots min ålder ganska barnslig och naiv i min tro på Jesus Kristus. Så jag lägger bara handen på mitt hjärta och säger bara Jesus, just Jesus. Och de här männen åker iväg, studsar iväg. Jag är inte besvärad längre som jag har varit på de här tidigare resorna jag har gjort till Indien. Av att alla drar. Det känns som att man blir dragen liksom. För alla vill ha någonting av en. Men så var det inte nu längre. Utan namnet Jesus var starkare än något annat. Och det var underbart att få se det här. Och jag fick uppleva ett annat slags Indien än vad jag hade gjort på de tidigare resorna. Och jag hade ett Guds beskydd där. Ja, jag lärde mig väldigt mycket, men jag går inte in på allt jag lärde mig. Jag läste till pastor, som sagt. Och sen har jag jobbat i församlingar och jag har jobbat i EFK Väst tillsammans med Claes Parsmo här. Under 5 år blev det faktiskt. Och jag har gjort lite olika saker. Så småningom så fick jag en kallelse återigen till Indien. Och det var med lärjungaskolan APG 29 som före detta missionskyrkan, numera Ekumeniakyrkan, har i olika länder med unga människor som åker ut för att möta och leva tillsammans med unga människor från en annan kultur. Så 2011, våren där, så var jag tillbaka i Indien. Och det var rätt. Det var så jag skulle åka till det här landet. Och också med en erfarenhet och kunskap som jag ju inte kunde ha haft om jag inte hade varit där tidigare på såna här resor. Så nu har jag gjort 2 resor till Indien under 2 terminer. Kommer tillbaka. Jag kommer att åka tillbaka till Indien igen i vår här. Och jag känner en nöd, för i Indien så möter jag människor som söker. Människor som kanske har gått ganska långt på sin väg i sökandet. Jag möter människor i Sverige som säger, ja, jag vill åka till Indien. Jag vill åka till yogacenter och meditationscenter där. Och jag möter de här människorna som bara längtar efter att finna svar på sina frågor. Och de människorna möter vi också när vi är i Indien. För där går en del av dem som kunde ha varit jag. Så historien fortsätter och jag tycker det är väldigt spännande att se vad som är på gång. Och nu är klockan faktiskt 7 och jag har bara hunnit att börja den här resan. Och nu är det ju frågan om hur vi ska göra, för att det kommer bli en fortsättning igen. Jag tror det är den 23 februari. Och jag vet inte, vad säger ni här? Jag har inte fått så mycket direktiv om tid och annat. Du sa här att jag kunde prata på. Men jag vet att man börjar slappna av efter en stund och få lite trötthetskänsla. För det finns ju så mycket mer att säga om nyandlighet, om olika metoder och var rötterna finns till detta och varför. Men jag kände också att det är viktigt att ge en livsberättelse. För här står det ju en människa framför er som är, jag var ganska djupt i det träsket. Men som Jesus kunde ändå dra upp ur den där fördärvesgrop som jag höll på att trilla ner i rejält. Och därför så tycker jag det är viktigt att vi också får se att såna här saker händer. Och att det gör en så stor skillnad för hela livet. Och det har jag en stark tro för, eftersom jag själv har varit ganska omöjlig som människa. Så har jag en tro på att människor söker. Men att vi måste hitta vägar fram till människor som lever och försöker göra det bästa de kan av sitt liv. För det finns en stor skillnad i att möta Jesus som är en levande Gud. Som har dött på ett kors för dig och mig och gett sitt liv. Alltså det finns ingen annan Gud i hela denna värld som har gjort det offer som Jesus Kristus har gjort. Där han avklädde makterna genom det som blev en seger på korset. Det som såg ut som att det var någonting helt annat. Och jag bara önskar att människor skulle få tag på den sanningen om och hur den guden skulle kunna få flytta in i ditt hjärta med sin helige ande. Och undervisa och lära dig om den här livsvandringen. Och någonting som kanske är det allra viktigaste som jag har lärt mig genom min vandring. Det är att det finns en trofast Gud. Han kräver inte offer av mig. Utan han ger sig själv till mig. Och det är så stort, så det kan vi inte förstå med vårt intellekt många gånger. Vi kan inte bli överbevisade om det. Och jag sa idag, för jag predikade i Kortedala kyrkan idag, och du kan leda en häst till vattnet, men dricka måste den göra själv. Men frågan är, hur möter vi människor som rör sig i de här kretsarna? För jag vet att du har människor omkring dig som gör olika metoder och annat. Jag har människor omkring mig. Och jag vet att det kan vara en lång resa att få det där mötet som gör att man kan se att det finns en kärleksfull Gud också, som är full av nåd och sanning. Men Sven, vad säger du? Ja. Och det känner jag också så här, det Sven säger nu, att är det någon här som känner i sitt hjärta att jag behöver få lägga mitt liv i Jesu hand, jag behöver få förbön, så vill jag hemskt gärna be för er. Och jag tror att det finns flera här, som Sven bland annat, som vill be. Och Marianne. Och, ja, det får ni bestämma. Men det känner jag att det är kan vara en viktig stund och ett viktigt ögonblick att få göra det. Och det är värt allt att göra det för den som kanske känner att jag har ett steg till att ta fram till honom som har gett sitt liv för dig. Det tycker jag. Nej, alltså för min del så känns det som att nu har ni fått ett kapitel här. Så det är väl bra att få ta en kaffetår och pratas vid. Och som sagt, jag har inte gått in på undervisningen på djupet när det gäller vad nyandliga metoder är och rötter till det och annat än, men ni får gärna ställa frågor till mig så vi kan ta ett samtal kanske där inne då i